Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej allihop! Jag, Marit alltså, vill först tacka alla som har läst min roman Familjesplitter och för den fantastiska responsen som boken har fått. Det är många som känner igen sig i det här relationsdramat och har sträckläst den, vilket gör mig så glad. Och vill ni lyssna så finns Familjesplitter på de flesta ställen där ljud- och e-böcker finns. Och nya kunder lyssnar gratis en månad på bookbeat.se med koden skilsmassopodden. Välkomna att lyssna och läsa. Hej och välkomna allihopa.
Hej.
Hej, det här är avsnitt 156 av skilsmassopodden. Vi är ju i den här tiden på året när väldigt många bestämmer sig för att lämna.
Ja.
Skilsmässostatistiken pikar så här på hösten.
Verkligen.
Ja. Så vi ska ägna oss lite mer åt det,
ja,
den här gången.
Åt alla de människorna som tvekar.
Ja, precis.
Går i val och kval. Vad ska det mer handla om idag?
Ja, men dels då det här med att oroa sig för vad som finns bortom skilsmässan. Där har vi alltså några punkter som ger hopp. Sen har du och jag händelsevis bråkat lite. Vi tycker olika, men måste man verkligen bli osams för det? Det är frågan som vi ska reda i. Mm. Jag har också sett ett mönster i hur sjuk familjedynamik kan bli när en i familjen, en vuxen i familjen, har nära till ilskeutbrott. Vi har en lyssnare som vill skiljas av det enkla skälet att hon vill bo ensam. Har man mage att bryta upp en familj därför? En annan lyssnare har inlett IVF-behandling men börjar ångra sig. Och sen har jag hittat den viktiga faktorn för att leva bra ihop.
Du, jag vill ta en sak först. Idag så du håller på ska skriva en ny bok och fundera på ämnen och så här. Då drog vi beskrivningar av olika par för varandra så här, Och så drog du oss som par, din beskrivning av oss som par. Ska inte ta hela. Men du sa på slutet så här, först lät det jättetrevligt, sen sa du så här, och det finns en obalans mellan oss som så vi håller hemlig eller åtminstone inte pratar om. Vad är det?
Ja, men jag försökte...
Vad är det vi håller hemligt så här, 156 avsnitt om bla bla bla.
Nej, men det var inte det, utan det var hur ser man om man känner oss, hur ser man oss utifrån?
Ja.
Och då bara samlade jag några meningar och då tänkte jag att du och jag är egentligen ganska omaka. Det är ganska energirikt och livfullt och liksom lite sådär då.
Ännu mer nyfiken. Ja. Omaka? Ja,
ja, jag tror att vi är lite omaka. Okay. Ja, och sen så råder just en obalans mellan oss som ingen riktigt av oss vill göra någon affär av.
Och vad är
vi
det
begriper
då?
Den inte själva.
Vad är det?
Jag tror att obalansen... utifrån sett så tror jag att man tycker att jag är en utåtriktad person. Och man tycker nog inte att du är det riktigt. Eller åtminstone om man tänker våra middagar så blir det så, ja, till exempel. Ja, ja. Och jag vet inte, den obalansen skulle jag kunna vara lite nyfiken på om jag såg.
Ja, ja.
Vad är kittet här egentligen?
Då, liksom? Sitter hon och pratar hela tiden?
Ja, men precis. Vilket i själva verket, alltså där är det ganska ofta, ja. För jag vill ju gärna att det ska vara tyst och att man ska vara ensam.
Ja, det är tvärtom.
Och
det är
i praktiken är det ju tvärtom. Men jag tänker också att den där obalansen skulle också kunna vara att det finns en obalans i mig separat eller en obalans i dig separat. Det är någonting som inte riktigt går ihop med oss som par.
Ja.
Det var väl det jag menade.
Det var så intressant att du sa att kan du inte läsa upp hela en gång?
Ja, vänta, ska jag bara se vad jag
har det. Läs upp hela.
Jag ska se vad jag har det här då. Då står det så här. Och då har jag liksom gjort samma sak med massor med par i min omgivning.
Oj, ja. Du kommer få så många mejl nu.
Och då vill jag se oss utifrån. Då står det så här. Magnus och Marit. Två som är levande och spretiga och oförutsägbara. Lite omaka. Krävande i sina liv. Känns extroverta men bryr sig nog inte om omgivningen egentligen. Något självtillräckligt över alltihopa. Dras med någon slags obalans som de håller hemlig. Vill du vara i det paret?
Jag tycker att det är obalans eller att balansen skiftar, det håller jag med om, och det kan verkligen se ut på olika sätt, men att den är hemlig.
Nej.
Det tycker jag,
så det, men utifrån så skulle jag undra, så skulle man absolut tänka att det måste vara något där.
Det där paret, om de hade varit med i en roman så hade de inte haft en podd, för det hade inte varit så hemligt.
Kanske.
För att det, nog om det, jag tyckte det var spännande.
Ja. Vi får se vad det blir av alltihopa det där.
Ja.
Du, får jag bara säga en sak? Jag såg, jag bevittnade liksom en så kallad kärnfamiljscen i veckan som lite grann satte fingret på en sak som jag började fundera på. Och då fick klart för mig, tyckte jag. Det var liksom så här, det var en familj i en matsituation. Pappan var jäkligt grinig.
Mm.
Och då tänkte jag så här. Jag såg hela förloppet framför mig. Jag tror många kan känna igen det här. Och jag kan själv göra det. Låt säga att pappan har hetsigt humör.
Mm.
Till vardags vill då mamman hindra att barnen råkar ut för hans utbrott.
Ja.
Och när barnen då är kinkiga och gnälliga, då curlar hon dem och ger dem det de vill ha lite snabbt. För att de inte ska skrika och väcka hans ilska.
Ja.
För att om han då blir förbannad då och börjar skälla och vara orättvis mot barnen, så måste hon ta barnens parti för att det inte ska bli för orättvist, och så är bråket igång.
Ja, precis.
Det här skapar på något vis en väldigt sjuk familjedynamik. Och det som egentligen börjar med att någon är lite grinig i en familj, det kan få så stora konsekvenser, tycker jag.
Ja, och säg vad tycker du man ska göra? Liksom? Finns det något recept?
Nej, jag vet det fasiken alltså. Jag tror ju att det där är... det är också lite svårt, för man kommer i det här samspelet på något vis. Man curlar i förväg för att det här inte ska ske. Det som händer blir ju att barnen inte får sunda reaktioner omkring sig.
Nej.
De anar någonstans vakt, eller känner säkert att de är liksom en bricka i ett spel här, men det är omöjligt för dem att fatta hur. Och det är också ganska lätt för dem kanske att till slut börja utnyttja situationen.
Exakt, ja.
Eller att de känner att de är skulden till barnen eller till föräldrarnas bråk.
Ja,
liksom.
Precis. Ja, jag tänker mer att det är liksom just det där körlandet, eller det är snarare att man skämmer bort dem av ett skäl som är lite
bakvänt. Som de inte vet. Liksom. De känner inte till det. Nej, precis.
Och jag tror också att barn ganska hög grad känner av vad det faktiskt är som händer. Men det är inte en chans i världen att sätta ord på det, men de känner att det är liksom
något,
ett dåligt skäl, en dålig stämning bakom allt det här.
Ja.
Absolut. Det är svårt.
Så det där med humörgrejs, det är ett jäkla förtryck egentligen. Alltså. Att någon, och vad gör man åt det? Nej, men det där måste man nästan gå i rådgivning.
Ja, det måste man göra.
För det handlar ju mycket om en individ, ja, som inte har kontroll över sig själv. Det är egentligen den som borde ta itu med det här.
Och jag tror också att det är så här, det behöver inte gå över gränsen till att det blir handgemäng eller våldsamheter. Nej. Det räcker med att man har, att man försöker parera ett ilskeutbrott, ja, eller bara en irritation.
Precis.
För märker man att man gör det och inte kan hantera det, då behöver man hjälp. Och då det kanske just det läget man kan ta emot hjälp också. Att, ja, att även den som då är den som blir förbannad faktiskt behöver en del hjälp för att förstå och kunna själv hantera sin ilska.
Ja, för det är någonting väldigt så här destruktivt med en familj som lever i en känsla av att när som helst kan stämningen,
ja, ja,
vända.
Ja, ja.
Det är liksom inte hälsosamt så att säga.
Det är
man ska liksom aldrig kunna få skäll när man inte har menat något illa, mm, egentligen. Utan för alla gör ju också misstag så där.
Ja. Nej, och det, jag menar, ett alternativ är att man backar helt och låter den här ilskna parten styra situationen.
Ja, säg hur det blir då. Men då får ju barnen orättvist skäll.
Ja.
Vadå, ja?
Ja, men då får ju den här personen se till att nu får ni skärpa, nu får ni lära er att i mitt sällskap så skärper man sig. Jag säger inte att det var en bra lösning. Men det...
Nej, det är ju en lösning, men den är ju ganska dålig. För barnen kan ju faktiskt fara illa av det också. Och de blir ju kuvade eftersom, ja, de då lär sig att liksom min vilja är inget värt. Mm. Om jag gör ett misstag är det farligt fastän jag inte menade, mm, något. Liksom. Mm. Nej, det går heller inte. Därför sitter den andra föräldern i en jävla sits.
Ja, jag bara menar så här, att det kan ju uppstå av att man bara har olika nivåer på uppfostran. Att,
ja,
att den här,
precis,
den ena parten, mamman då, säger vi, tolererar en massa att det kladdas med maten eller äts med fingrarna eller vad som helst. Och pappan tycker att det är fruktansvärt och blir irriterad och det riktar sig mot barnen.
Mm.
Då hade man hållit hans nivå där det är mycket mer, där det är striktare, och då hade de kanske lärt sig det från början. Så att egentligen är problemet att man har olika syn på det där.
Nej, det är inte det som är problemet, tycker, okay, jag. För att hans humör, det jag, ja, menar är att hans humör, han tillåter det att gå ut, ja, åtminstone var det jag menade när jag såg det här liksom.
Ja, ja.
Det får gå ut över familjen, ja. De behöver inte ens ha gjort något fel för att han ska tycka, ja, vad tråkig stämning det var nu då, ja, kanske, ja, han säger fastän, ja, det liksom, ja, bara för att han är, ja, på dåligt humör.
Ja, men jag
liksom
fattar. Det handlar mer om humöret och hur man hanterar en sån situation.
Ja, det är ju lättare, ja, att prata ihop sig kring nivån liksom.
Ja.
Det som,
ja,
jag också tycker är så retsamt, det är att den här typen av män tror att de bedriver uppfostran när de har sina jävla utbrott. Det här blir jag förbannad på. Ja, men då tror jag, det är då de tror att barn, ja, ja, uppfostras så att säga. Medan, ja, de antagligen, visst, bryr sig, ja, så lagom mycket däremellan sina, ja, sura utbrott.
Och de ger sig in i det när de tycker att det är, nu ska jag uppfostra och sen skiter,
ja,
de,
precis. Ja. Sen bryr de sig inte så mycket om det.
Mm.
Jag hörde vad sur jag var på det här.
Ja, verkligen.
Nej, men jag
det är
tycker
bra.
Faktiskt synd, ja, om den här familjen.
Ja, men jag håller med.
Jobbigt.
Det är ju det värst för barnen. Det är ett fruktansvärt situation att växa upp i.
Ja.
Faktiskt. Mm.
Ja, men en faktor som jag fick för mig, får jag bara säga en sak.
Ja.
Den här... liksom, vad är receptet för en lyckad relation och sådär? Idag så kände jag, tänk om det är helt underskattat det här bara superenkla att man, som det heter, trivs ihop.
Säg hur du menar. Det låter ju såklart väldigt viktigt.
Ja, men tänk om det är totalt överordnat att man trivs ihop. Att det är viktigare. Ja, och då ligger kanske det i... Hur mycket prat vill man ha? Hur ser ens rytm ut under ett dygn? Var liksom, alltså att det inte så ofta, att man är så pass lika eller trivs så bra ihop så att det inte stöter i och så där. Tänk om sånt, en vardaglig trivsel med en människa. Alltså, jag trivs ju bättre med dig än jag skulle trivas med någon annan som sattes i min närhet,
ja,
24 timmar om dygnet. Sådär. Och den trivseln, den ligger kanske inte nödvändigtvis i att vi har gemensamma intressen eller att vi är överens om saker eller kanske inte ens vill samma saker i framtiden.
Mm.
Tänk om det är något annat.
Ja.
För mig är liksom samvaron, ja, med dig ganska mjuk liksom.
Ja, nej, men absolut. Det...
Du tar inte stor jobbig plats i mitt liv.
Nej.
Ville du det? Hade du önskat det?
Nej, men nej, alltså så här, det är ju, det, på något sätt så är det som...
Går det ens att förstå hur jag
Ja,
menar.
Det går att förstå, men det, på ett sätt så är det fullständigt självklart, och på ett sätt är det inte det. Men för jag tänker så att att man trivs ihop, det hänger ju på att man
jag säger nu vad det hänger på.
Det behöver inte vara
att
man delar intressen, men att man kan fördra och liksom intressera sig för varandras intressen eller liksom tycka att det är okej. Ja, om jag skulle vara irriterad på dina intressen, då skulle ju inte vi trivas
ihop.
Nej,
men det handlar inte om det. Om du skulle vara irriterad på mig. Det är ju snarare
nej, men
det.
Om jag tyckte att du hade dumma intressen eller konstiga intressen, det...
Men det tycker du väl?
Nej, det tycker jag inte.
Inte,
nej. Nej, men tolerera för då. Och att man, men det är allt det här om hur man tar i varandra, är mot varandra, och hur man har sex, hur man...
Titta, där kom det också.
Ja, men det är ju också, det är en del av det, att trivas, menar jag. Jag vet inte vad som kommer först riktigt.
Vi såg verkligen helt olika
så här, om man säger så här, okej, vi trivs med varandra, vi har inte sex, vi gör sällan saker tillsammans, men när vi är hemma så trivs vi och sådär. Skulle det vara okej, menar du, bara för att hålla ett förhållande igång?
Jag menar så här, trivselfaktorn ligger mellan raderna. Den ligger mellan allt det här. Den är luften mellan allt man tycker, gör och tänker. Mm. Det är där jag trivs.
Absolut. Och jag kan tänka mig så här, att den där frågan är superviktig att ställa sig. Trivs jag med den här?
Ja, det är så jävla enkelt egentligen. Ja. Precis, det är ganska central fråga. Trivs jag?
Ja. För jag tror att det är många som fortsätter ett förhållande fast de inte trivs med varandra.
Ja. Kan vi inte bara upphöja trivselfaktorn till en viktig faktor
absolut.
På något sätt?
Jo.
Eller så är det som du säger, att i den trivselfaktorn så ligger liksom som nu såg jag en så här buljongtärning, så ligger en densitet, jag vet inte, så ligger, det är liksom själva buljongen av... Eller själva koncentratet då. Ja. Det är det som sen blir trivsam.
När man häller vatten på det.
Jag kommer att doktorera på det här sen.
Jo, men jag tror det. Men alltså, ja, det, så här, man kan ju säga så här, återigen. Det skulle kunna vara den enda och enkla frågan man behöver ställa sig. Trivs jag?
Ja, det har vi för sig pratat om förut. Ja. Att det räcker. Om man inte trivs... Om man inte trivs i ett förhållande, det luddiga begreppet trivas då. Ja, det är ju ett tecken på att det är någonting som är ganska fel. Mm. Jag slår bara upp här nu vad Svenska Akademins ordlista säger om ordet trivas.
Ja.
Då betyder det känna trevnad och tillfredsställelse. Särskilt på grund av grundläggande positiva faktorer i omgivningen.
Mm. Ja. Det är väl så det ska vara.
Det är liksom rimligt på något vis.
Ja.
Trevnad och tillfredsställelse. Ja,
det som jag säger, det är både jävligt självklart och sen saker som man faktiskt inte funderar över.
Nej, för att det är så luddigt.
Ja,
men jag...
Det var bra, ett recept. Ja. Ett färdigt recept.
En buljongtärning menar du?
Ja, toppen. Ja. Du, vi har fått ett lyssnarmail som jag skulle vilja ta upp.
Mm.
Som jag tänkte slog mig hårt. Så här, det är en kvinna som skriver.
Mm.
Hej! Sen några år tillbaka är jag tillsammans med en pappa som redan har två barn. Det gick fort när vi blev tillsammans, kanske lite för fort. Jag har svårt att hitta min plats i den familjen. Barnen har ju redan en mamma och jag vill inte vara deras mamma. Vi bor i hans hus. Jag flyttade och bytte stad och jobb för hans skull. Vi har också förlovat oss och köpt en sommarstuga och påbörjat IVF tillsammans på mina initiativ. Allt är på mina initiativ. Men jag börjar tappa intresset nu. Jag skäms. Han sa någon gång att hans barn inte ska behöva gå igenom en förlust igen. Vår IVF har inte varit framgångsrik så här långt och jag börjar tveka på hans kvaliteter som pappa. Han är så lat. Han gör inte mycket med sina barn. Han tycker det är jobbigt att passa tider för att hämta på fritids. Jobbigt att behöva ta ledigt för att följa med barnen till exempel till tandläkaren eller sjukhuset. Borde jag ta över de aktiviteterna, tandläkaren, sjukhuset, fritids, hitta på fler roliga saker tillsammans? Det blir inte mycket sex numera heller. Mitt intresse har svalnat på grund av allt detta. Vissa kvällar sitter vi i varsina rum och kollar tv. Frukost tillsammans var också länge sedan. Äter middag alla tillsammans runt bordet dock. Vi har många järn i elden tack vare mig. Sommarstuga, bygger uterum på hans hus, IVF utomlands. Så jag kanske
IVF får... utomlands?
Ja.
Okej. Okay. Mm.
Så jag kanske får skylla mig själv som tycker att han är lat. Jag har kanske lagt ut för många bördor på honom. Ja. Å andra sidan så har han heller inte sagt nej, utan istället så har han sagt till henne, i så fall får du driva det.
Mm.
Jag har drivit det. Ångrar mig lite nu. Jag vill ju ha en engagerad far till vårt eventuella framtida barn. Snälla, hjälp mig att bena ut detta. Sen så två frågor kan man säga. Det ena är så här, hon undrar om man tycker att hon borde engagera sig mer i hans barn nu när hon har flyttat in där och blivit någon slags extra mamma.
Mm.
Och den andra frågan som är intressant är, hon har drivit igång hela den här processen men plötsligt börjar ångra sig.
Du menar med IVF?
Ja, precis. Och kanske till och med ångrat att hon vill fortsätta med den här mannen.
Mm.
Eftersom hon ju faktiskt vill ha barn. Vad säger du om det?
På avstånd så ter svaren sig enkla för mig.
Jaha. Låt höra.
Ja, när det gäller om hon borde liksom kompensera för hans lättja med sina barn,
ja,
så är ju svaret nej, tycker jag.
Nej.
Jag vet inte. Det hur man hanterar bonusbarn, det bör ju vara en uppgörelse mellan de vuxna såklart.
Ja.
Pappan kanske förväntar sig det.
Ja.
Men om hon själv inte har förväntat sig att hon kliver in i... Men hon har valt mannen och han har barn.
Ja.
Hon har kanske inte förväntat sig att hon är den som ska åka tidigare från jobbet och hämta och lämna och göra fritidsaktiviteter. Nej. För mig är det lite... alltså att om en man förväntar sig det utan att man ens har gjort upp om det. Det tycker jag det är stora varningstecken. Då är han könsrollstänkande väldigt mycket. När, det inte ens, när hon inte ens är mamma och han tar det för givet.
Absolut.
Det här måste man ju göra upp om. Liksom. Om jag skulle ha bonusbarn så tror jag att min utgångspunkt skulle vara att jag var en bra vuxen i barnens närhet. Men jag tror inte att min tid och inte mina pengar skulle gå till den personens barn. Jag tror faktiskt inte det. Mer än den jag liksom frivilligt vill investera.
Ja.
Det är klart att jag skulle att vi skulle göra saker tillsammans och jag skulle liksom tycka att det var härligt att barnen var med antagligen.
Mm.
Men jag tror inte att det liksom... Jag skulle inte gå in som en förälder som hämtar och lämnar, tror jag.
Nej, för bara fråga, för du kanske inte det här rör, det är ju inte just i hennes fall eftersom det verkar som att hon har börjat tröttna. Men om man säger så här, att hon inte hade tröttnat utan hon ville leva med den här mannen och tycker att hans sätt att behandla sina barn är lite väl slappt. Det vill säga, hon skulle ju kunna bara säga så här, ja men det är ju hans sak, om han inte vill hämta i tid, om han inte vill göra någonting mer om. Hur skulle man resonera i ett sånt läge?
Han uppvisar ju väldigt oskärmiga egenskaper här, och de gäller ju inte bara barnen, skulle jag gissa.
Ja, för visst, absolut.
Så att det som man hör, det är ju att hon nu när tid har gått lite grann så ser hon lite negativa sidor hos honom.
Ja.
Och det är det här som är så bra med att man då inte har skaffat barn ihop.
Exakt.
Det är det här som är så bra med att vänta lite.
Ja.
Och den andra frågan då, IVF-processen.
Ja.
Jag tycker hon ska avbryta den.
Ja, det tycker jag med.
Om hon redan nu har frågetecken kring honom så, och är osäker på om hon vill ha barn med en sån pappa. Det är verkligen så. Alltså man ska inte skynda sig så mycket, tänker jag.
Nej, och jag kan också... Det låter på hela beskrivningen, de är olika. Alltså hon beskriver som att de inte har sex, de är olika rum. De verkar inte vara så intresserade av varandra. Så kan man känna att det är inte de trivs inte i förhållandet. Hon trivs inte i förhållandet.
Nej, hon trivs inte.
Och så är det en enda sak som jag läser i det där i alla fall som hindrar henne. Och det är att de här barnen då har varit med om en förlust förut. Förlorat sin mamma förut.
Hon har... Men det tycker jag, alltså, och det är ju jättejobbigt, men det kan heller inte vara grund för ett framtida förhållande.
Nej, för jag tror inte att någon skulle bli lyckligare av att de fortsatte för den sakens
skull. Nej.
Och jag tror att de här barnen skulle klara av både en och två och tre kvinnor som försvinner ur deras liv, om man bara gör det på ett bra sätt.
Ja.
Så att de kan fortsätta
vara vänner och så vidare, absolut.
Och det är på något sätt som att hon sitter lite fast i det å ena sidan och å andra sidan att hon håller på med den här processen med IVF med sin partner, och det där är ju man fastnar lite grann i det kanske, att nu vi ska ha barn och vi kämpar och vi håller på och sådär. Jag skulle absolut säga att det låter som att det kommer inte bli bra om de får barn.
Nej.
Faktiskt.
Nej. Kan hon så kanske hon ska stoppa här, för han är inte en toppen man i hennes ögon.
Nej.
Mm.
Hoppas det går bra.
Ja. Ja, men apropå att det här är liksom tiden när många fattar sitt beslut, eller åtminstone tvekar också jättemycket, går i våndan, ska jag separera eller inte? Det där minns ju jag som det värsta läget nästan, innan man riktigt har bestämt sig. Och ett av skälen till att det är det värsta, det är att man liksom bara, man ser allt det man förlorar. Och framtiden ter sig liksom bara som ett stort svart frågetecken. Man vet inte precis vad det ska bli där.
Ja, verkligen.
Och det väcker ju liksom så stor oro.
Ja.
För att man liksom, ja, man ser bara hjälp. Jag förlorar och sen så är det resten typ ett skräckscenario.
Ja.
Men då tänkte jag att du och jag ska säga några saker som vi trots allt då upplevde som positivt med att separera.
Ja.
Som kanske kan fylla det här frågetecknet liksom med någonting som gör det lite lättare. Och det här är inte bara det här är alltså inte en uppmuntran till att du ska skilja dig oavsett vad du är i för läge, utan det här är mer så här
nej.
Vad kan man se framför sig efter en separation som gör det lite lättare? Ja. Kan du börja med att säga någonting?
Ja, absolut. Och det är precis som du säger. Det är klart att det blir en förlust också, men det finns någonting positivt. Jag tänker på barnen till exempel. Att jag tänkte ju, hur ska de må? Hur ska de klara sig? Jag var så orolig för det där. Och också, jag kommer inte få träffa dem lika mycket som förut. Men om man vänder på det, så var det ju. Det kan ju inte sticka under stol med att det verkligen var så. Jag fick träffa dem mindre sällan och de blev ledsna.
Mm.
Men ett plus, det var ju att de veckorna jag var med barnen, då fick de mitt totala fokus. Mm. Det var liksom bara de som gällde då i princip. Och inte så att jag liksom överröste dem och låste fast dem i kärlek och omvårdnad, men det blev lättare för mig att liksom se dem och vara med dem och liksom koncentrera mig på dem när jag var själv faktiskt. Ja.
Vad sitter det i? För jag, det kan jag ju känna igen. Vad hänger det på, tror du? Varför blir det lättare?
Därför att jag tror att man, det där med att man delar på det inte alltid är så enkelt. Därför att det är både ansvar hur man gör saker och liksom det här som är lite härligt och roligt också. Man, då förväntar man sig att den andra ska göra det. Jag vet inte, det där 1+1 blir inte 2 där, utan det blir något annat.
Helt sant.
Och sen också att man, då blev jag ju inställd på att okej, nu är det den här veckan, då bokar inte jag, då har jag inget annat att göra, utan då är jag
det blir väldigt tydligt vad man har och inte har. Ja. Liksom. Det blir lite mindre tydligt. Man har alltid förhoppningen kanske att den andra ska ha någonting när man är allihopa. Okej, så att det är en fördel.
Ja.
Och om jag ska säga en som ansluter till det, så är ju det också... Jag upplevde precis samma sak. Mm. Att allting blev väldigt mycket enklare.
Mm.
Hushållsarbete, allting blev väldigt mycket enklare. Men också den här... När man väl då... Den här tiden när man inte är med barnen. Som man ju fasar mycket för. Och det ska jag inte sticka under stol med. Att det var jobbigt ett bra tag. Liksom. Mm. Det var jobbigt i många månader. Både för mig och barnen. Och barnens pappa. Mm. Liksom. Men när jag då ändå inte fick vara med barnen. Den tiden kunde jag ändå likväl använda.
Mm.
Det var som att jag behövde den tiden. Jag kunde ha den till att vila. För man har ju på något vis ett underskott av egen tid. Liksom.
Ja.
Jag upplevde den tiden, bortsett ifrån saknaden av barnen, som positiv.
Ja.
Det blev ett tillskott i mitt liv som jag hade behövt, kändes det som.
Ja, jag känner igen det där också. Jag var nog rädd för, jag tänkte å ena sidan att jag var lite skraj för att vara ensam. Liksom.
Mm.
Och så tänkte jag att den här tiden ska jag verkligen ha, jag ska göra saker, jag ska gå ut och så här. Men ganska snabbt så kände jag, jag ville bara gå hem, jag ville bara vara själv och jag tyckte det var störtskönt.
Mm.
Och det var inte, det är klart att det var kombinerat med ledsenheter för att man inte var med barnen. Men det var en sån, det var någonting som jag hade längtat efter utan att jag kanske riktigt visste om det också. Ja, det är bra. Sen har jag tänkt, alltså det här är... Låter kanske lite konstigt, men jag vet att jag var rädd för det kommer att bli bråkigt.
Bråkigt?
Ja, men det här, och när vi separerar nu så kommer det vara ett evigt bråk.
Ja, ja.
Och då, det pågick ett tag. Men jag tror att vi båda kunde känna, jag kunde känna det i alla fall, att vi var inte vänner, vi var inte överens om det här. Men jag behövde inte gå hem och känna det. Hemma, förstår du, men fortsatt så var det liksom som att det pågick hela tiden. Nu kunde jag ta det där bråket när vi pratade med varandra eller någonting, men jag kunde också släppa det helt och hållet. Jag kunde vara borta ifrån det och känna, men det här är ju liksom, det här är inte min fullständiga värld, jag har det här
precis.
Också. Och det var faktiskt konstigt nog.
Men det blir också en vinst, alltså man slipper också just det där som man skiljer sig för. Den
faktorn
ska man inte underskatta.
Precis. Nej.
Du har skäl till att skilja dig.
Ja.
Det där kommer du att slippa och det är jäkligt skönt.
Ja.
En ny sak som jag tänker på, åtminstone utifrån min personliga vinkel, så var det helt enkelt att jag så småningom också träffade en ny kärlek.
Ja, absolut.
Och det är ju...
Ja, det är ju ett plus, en bonus som...
Man... Det är också en möjlighet. Ja, det måste man ju inte göra, ja, men nej. Nu gjorde jag det.
Nej.
Har du något annat som du alltså, tänker på?
En liten sak, men det var ändå viktigt. Det var lite förvånande, för jag gjorde det. Jag vet att du inte alls är det här, men många är det här. Och vad ska folk säga? Vad är liksom släkt och vänner och allt sånt där? Och jag måste säga att... Jag tror att det var så här, för mig var det här så stort, så jag tänkte att alla andra tycker att det här är lika stort. Mm. Och det kommer bli världens liv. Men ett, det blev inte det. Folk var så här, ja, okej. Okay. Folk skiljer sig hela tiden och det var ingen stor sak för dem. Och jag tänker också att mycket, där kunde man också se vilket stöd man fick. Att det faktiskt var, de viktiga personer, nya personer blev viktiga och liksom andra blev lite mer perifera. Men man fick en massa hjälp och stöd av det.
Men jag tycker att du har sagt att folk var på dig lite grann.
Ja, alltså så här, vad jag menar är att jag tror att man det skilde ut lite folk att så här, de tyckte sig, men många tyckte eller ställde sig på min sida, så här, gav mig stöd, ställde sig på min sida ska jag inte säga, för utan det var mer att man fick stöd lite från lite oväntat håll. Mm. Och det var en uppsida.
Ja. Ja. Något annat du tänker på?
Nej.
Nej, men då,
eller ja, mycket men.
Ja, nej men en sak som jag också skulle vilja säga, det är också att det, jag tycker att det är helt normalt att man inte ser någonting framför sig liksom. Mm. Och då tänker jag två saker. Dels måste man inte göra det för att våga ta det här steget. Det räcker med att man tar ett litet steg, för då kommer man att se någonting nytt från den utsiktsplatsen så att säga. Man måste inte ha byggt upp en hel färdig plan med allting liksom.
Nej.
Och det som jag hade nytta av när det inte fanns någon vision utan bara att det liksom, hjälp, jag ska lämna något men jag vet inte vad jag ska ha, det är att man tränar tanken. Att man tränar tanken så att man liksom försöker få fatt på någon fantasi som du kan ha nytta av. Att du kanske ser dig själv i någon lägenhet, hur skulle du vilja inreda den då? Mm. Eller att du liksom... Och vad gör du när du kommer hem från jobbet då? Liksom att man försöker träna tanken in i det här så att man kanske får fatt på någonting som man tycker är härligt. Som man kan bygga det här kring. Mm. Det blir lite lättare då.
Precis. Jag skulle vilja säga en sak som slår mig nu när jag tänker på det här. Att det är väldigt lätt att tänka, ja men det där gäller ju bara de som är på väg att lämna. Men jag tänker så här att när man är på väg att lämna, om en person säger jag vill separera, så får ju den andra lite samma tankar egentligen. Hur ska det bli då? Även om man inte själv vill, så måste man ju också förbereda sig och tänka på de här sakerna. Så att jag vill att det här rådet, jag tycker att det riktar sig både till den som lämnar och den som blir lämnad. För man kommer hamna, samma saker kommer att hända med den personen.
Verkligen.
Faktiskt.
Absolut. Och det är bara det att, och det är ju bra att tänka på för den som är den som lämnar, att man har ett väldigt försprång, för man har umgåtts med de här tankarna ganska länge. Så att den som får veta att nu lämnar jag dig, den hamnar ju liksom, den behöver mycket mer tid.
Mm.
Och det tycker jag är schysst om man ger liksom. Mm.
Absolut, då är jag.
Då tar vi ett lyssnarbrev här.
Mm.
En kvinna som skriver igen. Hon säger så här. Jag har en fundering som utgår från min egen situation. Jag har alltid trivts med att vara min egen och leva själv. Under mina tidigaste vuxenår utkristalliserade sig efterhand tanken att jag nog inte vill leva i samboende tvåsamhet alls, utan i så fall som särbo. Men så träffade jag en man som jag klickade så himla bra med, som väldigt gärna ville bilda familj. Och han var helt inställd på traditionell familjekonstellation. Och jag ville ju också ha barn, så jag körde på. Vi flyttade ihop och inom 2 år var jag gravid. Nu har vi 2 barn i förskoleåldern och jag är i mitten av de 30. Som så ofta händer under småbarnsåren har vår relation gått lite i stå. Vi gillar varann, har ett bra samarbete och sexlivet tuggar på. Men för mig, som egentligen inte var sugen på traditionell tvåsamhet, räcker inte det. Guldkanten med relationen äts upp av alla kompromisser och begränsningar som uppstår i samboskapet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag har försökt prata om vår relation, men möts av ointresse eller oförmåga. Jag längtar mig tokig efter att få leva ensam, med barnen på halvtid såklart, mer på mina egna villkor. Eftersom vår vardag och relation är helt okej, tänker jag ändå att jag avvaktar lite. Jag ska gå i terapi för att utforska den här sidan av mig själv, spara pengar och försöka hitta lite stabilitet i min karriär efter barnledigheterna innan jag fattar ett beslut. Något av det svåraste med det här är att jag skäms lite. Får man vara så egoistisk att man löser upp en kärnfamilj för att man hellre vill leva själv? Gör folk det, eller är jag helt ensam? Det känns som om jag letar efter legitima anledningar att separera, men skälet till att jag vill det är egentligen att jag helt enkelt vill leva själv.
Ja, det är intressant.
Och lite ovanligt. Eller jag vet inte om det är ovanligt.
Nej,
men det är ovanligt att ha satt fingret på det så tydligt.
Ja.
Vad säger du, Magnus?
Nej, men jag tycker att det är många frågor. Ja, man får separera. Det är inte egoistiskt att tänka så. Uppenbarligen så trivs hon inte. Hon vill inte vara i den där relationen, känns det som. Alltså, hon hade ju kunnat säga så här: jag skulle vilja flytta isär så jag får leva själv. Alltså, vi kan flytta isär och bli särbor istället, men det låter inte som att det är det hon vill, för det är ju en variant såklart.
Jo, men det skulle hon ju kanske kunna göra.
Ja, men då skulle jag säga, testa det, gör det. Och om han inte är med på det, så får ni väl separera helt och hållet då i så fall. För det är alternativet.
Okej, du tänker att de helt enkelt, jag ska leva särboliv. Istället för att hon gör slut på det, så lever de särboliv, ja.
Ja, om hon fortfarande vill vara med honom.
Just det. Ja. Men jag tycker lite att du surfar över det som är kärnan i hennes fråga här. Får man vara... Alltså, det här är ju inte lätt. Hon har ju själv skapat den här familjen. Det är inte så att hon har hamnat i den ofrivilligt. Hon har ju skapat den här familjen.
Ja.
Och dras med en känsla av att hon skäms då över sin egoism. Ja. Att lösa upp den. Ja. Att tvinga isär dem. Ja. Vad säger du om det?
Ja, jag tycker inte att det är egoistiskt. Jag tycker att om man nu ska...
Jo, men det är det ju.
Ja, det kan man väl säga att det är. Men det är ju inte fel att vara egoistisk. För att förlängningen är ju den här att hon trivs inte. Hon vill inte ha det där livet. Och varför ska hennes barn få växa upp med en mamma som inte trivs när de egentligen inte behöver det? Så tycker jag att man kan se det, om man vill se det positivt. Och jag kan inte liksom, jag kan inte riktigt se att den egoismen skulle vara så ful så att man inte får skiljas eller bör stanna kvar.
Nej.
Jag tycker inte det.
På något vis så tänker jag också att, för jag förstår hon menar att, så det där har man ju på olika plan liksom. Var ska man dra sin gräns här i livet på något vis? Om nu det här inte är, det här var inte hennes modell liksom. Jag tycker att det låter jättebra med att, ja, då kanske hon ska lägga sin kraft. Det behöver inte bli dåligt för barnen att bo varannan vecka.
Nej.
De kanske kan få det jättebra.
Ja.
Och jag förstår att hon känner att hon kräver mycket så att säga av sin omgivning mycket. Men egentligen har vi nog rätt att göra det så länge som vi tar fullt ansvar för barnen på något sätt. Och det ansvaret måste kanske inte se ut som i en kärnfamilj då.
Nej, för det funkar ju i den typen av konstellationer. Det funkar alldeles utmärkt med växelboende barn.
Ja.
Och om föräldrarna fortsätter vara ihop så skulle det funka ännu bättre, kan jag tänka mig.
Ja.
Men Och sen tänker jag så här, det är klart att jag tycker det enda felet som jag egentligen inte tycker är så fel heller, för så gör vi människor, det är att hon inte från början sa så här, vet du vad, jag vill gärna ha barn och familj med dig, men jag vill inte att vi ska bo ihop. Mm. Men det är ju så udda.
Ja, och
så
det vet liksom, man kanske inte.
Nej, det vet hon gjorde väl
jag kan tycka att jag först försök. Nu, i denna höga ålder, fattar mig på mig själv. Var är jag bör dra gränserna och inte? Det är fasiken inte lätt alltså.
Nej.
För man känner ju lite grann att det här är en dålig sida man har, ungefär som att man inte vill underkasta sig det helt mest normala liksom. Så säger
men
du.
Jo, nej, men jag tänkte en sak till som jag tänkte på när du läste upp det där. Mm. Det, för hon säger jag kanske ska gå i terapi och komma till rätta med det här. Och ja, så kan man ju säga, om man tycker att det där är en sida som man inte, alltså den här sidan att hon vill vara själv, om hon inte trivs med den, förstår du, om man tycker att det här är fel på mig som vill vara själv. Absolut, hon kanske kan gå i terapi och liksom bli en mer, tycker att det är trevligare att bo ihop med någon. Men jag undrar det.
Nej, men det är inte så hon skriver.
Okay.
Hon skriver att hon ska gå i terapi för att utforska den här sidan av sig
själv. Utforska den här sidan av sig själv.
Och det behöver inte betyda att hon tycker att den är fel. Utan kanske våga landa i den.
Absolut, men om man nu tyckte att den sidan var fel, ja, då kan ju det vara en väg. Att man vill förändra sig själv så att man trivs bättre med att bo ihop med folk. Men jag är inte så säker på att den... att den vägen är så lätt och inte så bra heller. Jag vet inte. Det är inte så att man liksom... Det är ju inte fel på en för att man vill vara själv.
Nej, men det tror man.
Ja, jag förstår det.
Det är väldigt lätt hänt att tro, eftersom alla andra är ihop.
Ja, ja, absolut. Men de väldigt många skiljer sig också när de är ihop.
Ja, precis. Och det säger ju något om att kärlek är en väldigt lös grund att bygga ett liv på.
Det där meningen spar vi och hänger upp på väggen.
Ja, men
kärleken är en väldigt lös grund att bygga.
Ja, det är min övertygelse. Ja. Det visar sig hela tiden. Det som jag också tycker är intressant, bara som jag också verkligen håller med, det är det här hon säger att guldkanten med relationen äts upp av alla kompromisser och begränsningar som uppstår i samboendeskapet. Det är precis det som gör också att jag inte gärna skulle bo ihop. Liksom.
Mm.
Till vardags, och är man lite mer olika, eller har man bara, alltså det är så mycket som det ska kompromissas kring.
Ja.
Och vem har vinsten? Jag ser inte vad vinsten
barnen
kommer ut någonstans.
Möjligtvis kan man tänka sig att de har båda föräldrarna omkring sig hela tiden, men jag är inte så säker på det heller. Att det är en sån stor vinst.
Så är det ju kanske.
Ja.
Eller så är det väl. Skulle jag säga. Men det är också någonting... Ja, i min fantasi så kanske man också kan utforma tvåsamhet så att den inte skulle behöva innehålla så jäkla mycket kompromisser.
Nej, men jag tror att man kommer för nära varandra. Det är det som är problemet. Du har inte kvar din integritet och din personliga frihet. För det går säkert att få till det även om man bor ihop. Men det är så, man åker ihop och då tappar man sig själv och den där... Och en del, alla har olika behov av det. Men jag tror att alla egentligen har något behov av att få vara själv.
Ja, jag tror det. Eller det vet jag inte. Jag vet inte. Mm. Men en del har i alla fall större. Jättespännande brev tycker jag. Och det finns ju någonting i min värld som heter sund egoism.
Ja.
Där man värnar om sig själv.
Ja.
Man får vara egoistisk. Vi är väl födda med viss egoism för att vi överhuvudtaget ska överleva, så att säga. Och där får vi själva både ta ansvar och ha befogenheterna för att dra den gränsen där vi vill.
Ja.
Hur egoistisk får jag vara?
Ja.
Och det är en ganska komplex sak. Och sen så får man se till att göra det så bra som möjligt för sin omgivning eller för sina barn framförallt.
Ja, exakt. Och det är det som är huvudsaken. Det är det man alltid ska tänka på. Mm. Borsta bort all om det är egoist, om det är själviskt och hit och vad andra tycker. Utan kan jag göra det så bra som möjligt för mina barn?
Ja. Och hon behöver inte hitta något legitimt skäl, tycker
Nej,
jag.
Hon har det.
Eller så, om hon har ett skäl, hon trivs inte. Nej. Men det skulle inte folk fatta. Så då kan hon ju låtsas att de hade något problem då.
ja, men om folk inte fattar så är det låt dem vara. Det är mycket folk inte fattar. Ja. Skit i det, bara man vet själv vad man gör.
Ja.
Du, på tal om det, så skulle jag vilja... Så här, du kanske blir retad av det här, men jag vill faktiskt ställa det här som en fråga. För det handlar om äktenskapet.
Jaha.
Jag läste i Svenska Dagbladet häromdagen en artikel. Det handlade liksom om äktenskap och vad egentligen stat och kyrka och sånt ska tycka om det.
Mm-hmm.
Och då står det så här... Det är dessutom värt att påpeka att äktenskapet inte innebär att staten bekräftar två människors romantiska förhållande. Äktenskapsbalken reglerar ekonomiska, praktiska och andra juridiska frågor mellan makarna och skyddar eventuella barn. Staten bör inte vare sig bekräfta eller förkasta den romantiska sidan av relationen. Det är inte dess uppgift. Däremot ska staten garantera skydd för den förening som äktenskapet innebär och eventuella barn.
Mm.
För att när vi pratar om det så jag förstår ju det här att liksom den här eviga kärleken är en, det är nästan dumt. Men om man ser ur perspektivet att idén med det juridiska äktenskapet är ju för att kvinnor framförallt ska få en ekonomiskt skydd och barnen ska få ett skydd. Vad säger du om det?
Överskattat.
För att?
Ja, men det är ju inte så att alla som har varit gifta går ur med... Det är ju jättemånga som är gifta som inte ens kan skilja sig för att de liksom inte, de kan inte lämna för att han kanske har, alltså det finns ju saker som nollar det här. Han kanske gör det som enskild egendom,
ja, ja, ja.
Eller hon har inte jobbat, hon har tagit hand om deras barn så att hon har ingen lön så hon kan klara sig. Det har inte med äktenskapet att göra. För mig är äktenskapet en likgiltig sak. Det reglerar absolut, det gör ingenting vare sig bättre eller sämre än något annat. Och det här med att man kan lika gärna skriva samboavtal i så fall om man är sambo och reglera det. Det viktiga är ju att man inte faller i fällan, tänker jag, att nu när jag är gift så är jag ekonomiskt trygg. Pytsan, det är man verkligen inte.
Nej.
Utan man, som kvinna så måste man, både som man och kvinna, måste man se till att klara sig ensam ändå. Just eftersom äktenskapet kan upplösas i vilken sekund som helst. Det är en falsk trygghet.
Ja, för, ja, det är klart att det är så, men det finns ju ändå en massa delar i det här som faktiskt ser till att man delar ekonomi. Om man då inte har skrivit det som...
Nej, men nu, du missar ju hela grejen. Det garanterar absolut ingenting. I många förhållanden är det ju så att jag vet jättemånga gifta där hon nästan inte har pengar till det hon vill, utan han köper en båt eller han...
Ja.
Ja, det reglerar ingenting av värde.
Jo, det gör det.
Egentligen. Det reglerar ingen rättvisa.
Ja, men det egentligen gör det det, men nej, alla men det, kanske det inte känner individ, till det.
Nej, det är individerna sen som trumfar ut det på det vis de önskar. Om han tycker, nej du ska inte köpa den där väskan, då känner hon att hon inte kan göra det.
Ja, men alltså alternativet att inte göra det, då har du ju liksom inga juridiska befogenheter överhuvudtaget.
Nej, du har inga juridiska band överhuvudtaget till någon man, det tycker jag inte man ska ha.
Ja,
men då får man får se till att ha sin egen ekonomi.
Ja, men fattar du att skälet egentligen för
jo, men det är också gjort för väldigt, väldigt länge sedan.
Nej, det här är inte gjort för länge sedan. Det är inte alls så länge sedan.
Vilket?
De gamla religiösa kyrkan.
Men nu pratar inte jag om det. Men det handlar ju, det här kommer ju också från en tid. Avstampet är ju när mannen så att säga ägde kvinnan. Hon hade inget jobb.
Mm.
Alltså det är så mycket som släpar med här. Mm. Där vi har ett annat läge nu.
Mm.
Folk får verkligen gifta sig om de vill, men tror inte att det kommer att göra dem lyckliga någonstans.
Nej, okej. Okay. Jag bara undrade, för att just den här juridiska delen är ju ändå någonting som faktiskt
jag
är gjort
jag
för att...
Inget annat, jag trodde inte att det reglerade någon romantik. Det trodde jag verkligen inte.
Nej, det fattar jag också. Men just när man tittar på det utifrån bara det juridiska så tänkte jag, du kanske tyckte att det var bra ändå, eftersom det skulle vara tänkt att gynna kvinnor och barn i första hand.
Jag mår dåligt av hela frågan.
Mm. Okej. Okay. Du mår dåligt av frågan. Men du, okej, okay, vi släpper den. Nu får du ge ett råd istället.
Nu är jag illa till mods. Nej, men jag tänker, jag vill bara, vi kan inte lämna det så här, för att ja, men det måste väl du också se. Att
jo.
Även inom ett äktenskap
så
finns det stor ojämlikhet.
Jag vet.
Slå inte det ifrån dig då.
Nej.
Inom ett äktenskap finns det stor ojämlikhet. När ett äktenskap bryts upp kan det också finnas stor ojämlikhet.
Absolut.
Det är jätteviktigt att säga. Det räddar ingen.
Nej, men vad jag menar är så här. Det gör ju det något bättre i alla fall.
Ibland.
Ja.
Beroende på hur han eller hon har agerat.
Absolut. Mm. Men alternativet att man inte då ingår något äktenskap. Då hamnar det i alla fall i de här orättvisorna. Och kanske på ett ännu värre sätt. Så
nej,
idén...
det, inte. Det beror också på hur man har skrivit och gjort det då.
Mm.
Det handlar om två individer.
Ja.
Ofta så... Det är därför man... Ja, man måste tyvärr ha sin egen ekonomiska trygghet.
Mm. Ja, men det kan man ju ha ändå. Jag menar,
ja, då har vi inga problem.
Nej.
Då kan de göra vad de vill.
Okej, det är bra. Rådet, nu, upp med det på bordet. Låt oss höra.
Jag vet inte, jag ska ta mig ur den här stämningen som du försatte mig. Jo, men nu då? Jo, Några lyssnare har faktiskt gjort mig uppmärksam på en sak och det var bra. Du och jag spelade in en film för något tag sedan där vi hade blivit osams i ett avsnitt. Mm. Och då avslutade du med att säga, ja men sen blev det ju bra. Mm. Och då sa jag, nej, sa jag då. Mm. För jag tyckte inte att vi enades ju inte, vi tyckte fortsatt olika.
Nej.
Det där satte ändå fingret på någonting och det där är nog en liten viktig sak. Du och jag tycker jag har haft ett sånt bråk idag också, förut, lite grann, idag.
Och i förrgår också.
Och i förrgår, och igår. Och igår. Jo, men då menar jag så här, att man kan ha olika åsikter.
Ja.
Och då är det ganska lätt att bli sur om den andra inte förstår vad man menar och till slut håller med.
Ja.
Alltså, jag tycker då att vi ska börja lära oss här i världen att inte blanda ihop det här med att inte hålla med. Man kan ha olika åsikter och inte hålla med varandra, men ändå vara sams. Förstår du hur jag menar?
Ja, absolut. Jag förstår
det är väldigt lätt hänt att man inte kan bli sams förrän man har sagt, ja, men vi tycker nog egentligen samma sak.
Ja.
Det är dit folk vill.
Ja.
Och det där är lite negativt, liksom, att ändå till slut säger, Jo, du har nog rätt, liksom, eller någonting. I en fråga som man kanske tycker är lite viktig. Mm. Eller man kände inte att den andra har rätt.
Mm.
Och då vill jag bara att vi ska vara lite vaksamma på varför man då gör då. Varför man liksom ger efter på det här viset. Är det för att förhållandet inte tål att man tycker olika? Eller är det för att man känner sig besvärlig när man inte så att säga ger med sig? Mm. Eller är det för att partnern blir sur om man inte ger med sig fastän man inte tycker så?
Mm.
För att varje gång som man låtsas känna någonting som man inte, eller låtsas tycka någonting man inte tycker, så urholkar man sig själv lite grann. Och då urholkar man, tror jag också på sikt, även förhållandet. För att det var inte jag som var i det här förhållandet utan någon jag låtsades vara. Så att jag tycker att det där är någonting man ska prata om i paret. Att liksom definiera det här. Att man kan vara vaksam på att ja, vi kan stanna vid att tycka olika. Och peka liksom på den mekanismen. Mm. Den är lite oskön. Jag blev inte förstådd så pass så att du tyckte som jag. För du hade en annan åsikt.
Nej.
Punkt slut.
Ja.
Och det här liksom, om man ser det klart så behöver det heller inte leda till osämja eller bråk.
Nej.
Om man accepterar att vi kan tycka olika.
Mm. Alltså jag förstår vad du menar. Jag ser det nog på ett annat sätt. Förlåt om jag krossar ditt råd. Nej, men så här, för jag tycker det är intressant. När jag sa så här, det blev ju bra sen, så menade jag inte, vi blev ju överens sen. Utan jag menade just det, att vi blev ju vänner sen.
Ja.
Och det är ju skillnad, för så det tycker jag att man ska bli. Jag vill ju inte att man ska vara överens, utan jag var så här, men det blev bra. Vi fortsatte att ha kul ihop, eller vi var vänner. Liksom. Det är ju viktigt. Och det är klart att man måste kunna stanna vid att man har olika åsikter, eller liksom tycker olika om någonting. Men det finns en annan del av det också, som är just det känslomässiga. Att jag, grälet eller vad det nu har uppstått för att jag känner mig, har blivit sårad eller kränkt eller missförstådd, eller du upplever att jag har varit taskig mot dig eller någonting sånt. Där, så länge du inte får mig att be om ursäkt då för att jag har kränkt dig eller sårat dig, då är det ju väldigt svårt för dig att bara säga, ja, då går vi vidare och är glada.
Nej, men man ska vara noga med, för du ville ju avkräva mig en ursäkt häromdagen.
Ja.
Och den då sa väl du antagligen fel, men jag är lite petig och noggrann, för du ville att jag skulle be om ursäkt för att jag hade missförstått dig eller misstolkat dig.
Ja.
Det kunde jag inte göra, för jag kände mig inte säker på att jag hade misstolkat eller missförstått dig. Men jag kan ju be om ursäkt hur som helst ifall jag har sårat dig i något avseende.
Ja.
Men jag kan inte be om ursäkt för att jag har missförstått det. För jag trodde nog vid det laget inte att jag hade missförstått. Nej. Utan jag trodde att jag hade förstått dig och inte höll med eller inte gillade det du sa.
Precis, och jag förstår det också. Men då är man ju ett läge där jag känner mig kränkt och du tycker att du liksom inte har kränkt mig. Och då där är det lite svårt att bara säga,
men jo, men precis. Men det kan också vara så här, det här tycker jag är väldigt intressant.
Ja.
För om du blir kränkt av att jag inte håller med dig, eller av att jag inte accepterar din förklaring, så att säga, då är det kanske ditt problem.
Ja, men nu blir det väldigt så här, eller liksom teoretiskt, men
nej,
jag blir ju inte kränkt av att inte du
Jo, men det var, jo, lite ja. Så. Det jag anklagade dig för då att vara,
ja.
Ville inte du känna igen dig i.
Nej, precis. Jag tyckte att du hade fel.
Ja,
att du
precis. Tolkat. Men jag tyckte ändå att jag hade rätt.
Absolut, visst, precis.
Ja. Och det kan jag inte liksom, det ville jag inte be om ursäkt för.
Nej.
Och där uppstår ju någon slags, en slags smärta såklart,
ja,
någonstans.
Precis, ja.
Och jag kan kanske, jag kan säga, alltså min avsikt var ju inte att kränka, utan min sanning var ju, du blev ju kränkt av att jag inte höll med dig om det du ville vara.
Mm.
Ja, det här blir snårigt.
Nej, men hur som helst, bara såhär, lika lite som du kan överge det, lika lite kan jag överge min känsla av att bli kränkt. Så
men
då,
du behöver
då är man
kanske
lite
inte,
låst.
Ja, men du behöver kanske inte tvinga mig att be om ursäkt
nej.
Eller så.
Och lika lite kan du tvinga mig att liksom såhär, säga, ja men då är det bra igen. För det är inte
nej,
det.
Skulle jag aldrig tvinga dig.
Nej, men i sådana lägen så är det lite svårt och då får du nog gå lite tid. Man kan ju säga, vi kommer ingen vart det här tyvärr. Och så får det vara ett tag. Men det är svårt att känna att, hopp, nu går vi ut och spelar golf ihop.
Nej, det tar ett tag. Du får rinna lite tid där.
Precis. Nu rann det lite
tid. Det var jävligt tjafsigt.
Ja, var vi inte klara än.
Precis.
Ja, men bra. Det här, nu kändes det som vi kom en bit.
Det var, ja, eller hur? Va? Eller hur? Ja. Jag grottade ner oss längre. Mm. Nej, men skilj på att inte vara sams och att ha olika åsikter. För det bör man kunna ha, fastän det liksom är om centrala saker. Man är två olika personer. Det finns inte en enda sanning. Och finns det en så är det min.
Exakt.
Ja.
Nästa avsnitt, tolkningsföreträde.
Ja. Ja.
Vi avslutar detta.
Ja, det gör vi. Och om jag fortsätter att skriva, säger vi som vanligt. Och 157, det kör vi om en vecka.
Jajamensan,
då är vi tillbaka.
Spännande. Ja. Hej då.
Ha det så bra. Hej då. Vill ni lyssna på eller läsa det vi har skrivit, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Jag har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika form på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.